Ja, Herre, vi tackar dig för att vi får vara här. Tack för mina vänner som är här. Och tack för allt det fina vi redan har fått ifrån dig i den här gudstjänsten. Herre, nu ber vi att du också ska öppna ditt ord så att vi kan ösa därur och få någonting för våra liv på riktigt i vårt vardagsliv. Amen. Ja, vi ska kanske få på den här skärmen här, om du trycker på chatten där. Så ska vi se dagens ämne. Där kommer det. I förbund med Gud, del 4. Så mycket och skörda mycket. Eller så rikligt och skörda rikligt. Som det står i Bibeln. Men jag tycker att vi säger oftare att vi sår mycket och skördar mycket. Det är ett avsnitt som passar väldigt bra. Efter den här ena sången som vi hörde. Eller som vi sjöng med. Jag vill ge dig hela mitt liv. Jag vill ge dig mitt liv. Den talar till mig, den där fjärde versen i den där som vi sjöng. Jag vill ge dig mitt liv. Men för att alla ska hänga med nu som inte har sett, som inte har varit med på del 1, 2 och 3, så ska jag ta bara en snabb genomgång om vad vi har talat om. Ett förbund är alltså när två parter ställer sina resurser till förfogande för varandra. Det gäller rent allmänt. Och sen Gud förverkligar sina planer på jorden genom att sluta förbund med människor. Till exempel Abraham och Noah. Och många andra slöt han förbund med. Och så Gud slöt ett förbund med Israels folk. Ingen lyckades leva upp till förbundets krav, men ett nytt och bättre förbund utlovades genom profeterna. Och Jesus, vår överste präst, han gick in i det sanna templet i himlen och offrade sitt eget blod. Helt enligt den där modellen från Gamla testamentet när man offrade för att sona synden. Det här försoningsoffret tog bort synden som skiljer människorna från Gud. Det nya förbundet hade sett dagens ljus. Och så har vi talat om att Gud bor genom sin ande, hjälparen i den som har renats genom att tro på Jesus. Och så har vi talat om att anden hjälper oss att leva rätt, att be rätt, att förstå mer av Guds plan för oss och världen och att bli vittnen som inbjuder fler till förbundet med Gud. Och så har vi talat om att andens dop eller att fyllas av den helige ande, det handlar om att anden får initiativet i våra liv och gör mer genom oss än vi kan be om eller tänka. Och så han fördelar sina nådegåvor som han vill bland dem som tror, så att gåvorna blir till nytta för församlingen och för världen. Förbundet fungerar helt konkret i praktiken. Men idag så ska vi gå in på lite andra saker. Vi har talat väldigt mycket om vad Gud har gjort för oss och vad den helige ande kan göra i oss. Men om ni ser där först, så står det att ett förbund, det är ju när två parter ställer sina resurser till förfogande för varandra. Det är inte helt likgiltigt vad vi ställer till Guds förfogande heller. Fast han har gjort den stora biten, han har sänt sin son, han har sonat synden och allt det där, så är det ändå någonting som vi behöver ställa till Guds förfogande i det här förbundet. Och vi börjar med ett bibelord från Matteus 10 och 39. Jesus säger: den som finner sitt liv ska mista det, och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Det är väldigt stora ord på något vis. Väldigt omfattande. Men det handlar om att i det nya förbundet, när vi lever i det nya förbundet, så får livet ett helt nytt mål. Paulus, han sa så här att nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. På sätt och vis så måste man dö för att vinna livet. Det vill säga, det finns någonting i min själviska natur som behöver dö. I mig, det handlar inte längre om bara mig och mitt. Utan det handlar om någonting annat när vi går med i Guds förbund. Vår inställning till arbete, relationer, omständigheter, egentligen allt i livet förändras. Vi får en ny inställning. Nästa bibelställe från Kolosserbrevet 3:22-24 så står det: ni slavar, lyd era jordiska herrar i allt. Alltså det här säger Paulus till sådana som verkligen var slavar, som verkligen inte kunde förändra sin situation och som verkligen hade det tufft på många sätt. Men han säger: ni slavar, lyd era jordiska herrar i allt, inte som ögontjänare för att ställa in er hos dem, utan av uppriktigt hjärta i fruktan för Herren. Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor. Ni vet att det är av Herren som ni ska få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar. Alltså när vi kommer till tro, när vi går in i det nya förbundet, är det inte alls säkert att vi kan ändra på så hemskt mycket i vår vardag. En del har friheten att välja ett helt nytt yrke genast och ge sig ut någonstans. De har kanske goda resurser materiellt eller någonting. Men en del andra, så vi är egentligen tvungna att bara fortsätta där som vi höll på. För att vi kanske måste betala av på huset, vi måste göra något annat och vi är fast på något vis i den situation som vi var när vi blev kallade. Men ändå så kan vi leva för Jesus. Ändå kan vi leva för honom i det här vardagen. Vårt arbete får ett annat mål. Vi är inte längre upptagna av våra rättigheter och jag måste få det som är mitt. Utan vi är mer upptagna av Guds möjligheter i våra liv. Guds möjligheter. Och som medlemmar i Guds förbund så har vi, hur det än ser ut runt om oss, så har vi en väldigt hög och aktad ställning i Guds ögon. Om vi ser på nästa bibelställe, 1 Petrus 2:9. Där står det: men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Alltså, vi kallas för präster, ett utvalt släkte, vi är ett heligt folk. Och vår uppgift är att förkunna hans härliga gärningar. Det som Gud har gjort i våra liv, det vill vi gärna att andra ska få reda på. Och få leva med. Och det här gäller oss alla. Alltså, vi ska inte tro att det är bara de som ibland syns på estraden framme i kyrkan. Det är inte bara dem. Utan det är precis alla. För att om ni någon gång har läst, som det står i Efeserbrevet 4, om alla de här stora tjänsterna. Men deras uppgift är ju att utrusta de heliga att utföra sin tjänst. Det betyder att vi alla har en tjänst. Alla har någonting. Och det är väldigt spännande att börja upptäcka det som Gud har bestämt att jag ska göra. Oavsett de yttre omständigheterna. Ja. Men som jag sa, i förbundet så finns det ett pris att betala. Vi har också något som vi ska lägga till i förbundet. Visst, vi ger vårt liv till honom, brukar vi säga. Men vad betyder det egentligen? Kanske det är någonting vi bara säger, jag har gett mitt liv åt Jesus. Men börjar du tänka, om du har gett ditt liv åt honom, vad är det för någonting? Jesus, han talade också om det här Och det innebär ju att vi, både våra relationer och våra tillgångar, vårt arbete, allting tillhör Gud på ett sätt. För vi har lagt in det i det här förbundet med Gud. Och om vi läser då i nästa bibelställe som är från Lukas 14. Det är ett sånt där bibelställe som många bibelläsare tror jag brukar försöka smyga sig runt lite grann. För att det är jättesvårt. Och jag tror att de som hörde på Jesus när han talade, de satte nog brödet och fisken i halsen alltså. För här hade han gjort under och jättestora skaror av människor följde honom. Det var så bra och allting. Och så säger Jesus så här. Eller så står det så här. Stora skaror följde honom och han vände sig om och sa till dem. Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Alltså Jesus plockar verkligen ner den stora fina reklamskylten och börjar tala om vad det kostar på något vis. Och just i det där fallet så var det väldigt konkret, för att nästan alla de som blev hans lärjungar, åtminstone de här apostlarna, de förlorade faktiskt sitt liv till slut för Jesus. Och när vi talar om relationerna, far, mor, hustru, barn, det är ju det bästa vi har, det finaste vi har. Det som verkligen engagerar oss. Och så säger han så där: hata. Den som inte hatar sin far och sin mor. Vad kan han ha menat? För att Jesus själv visade att han menade ju inte att man skulle hata dem på det sättet som vi genast tänker på. Att vi ska göra dem illa och vara emot dem och så där. Men har du tänkt på hur det var för Maria, hans mor? Alltså, nu var han ju tvungen att göra saker som gjorde henne våldsamt bekymrad. Ja, det var ju ett tillfälle som hon och bröderna kom och skulle ta hand om honom för att de var säkra på att han hade blivit galen. Och där vid korset stod hon och såg hur han offrades. Alltså inte var det ju liksom att tänka i första hand på henne då på det sättet. Men det fina var ju med Jesus att också där på korset så sa han till Johannes: ta hand om Maria. Så att Jesus, han menar ju inte att vi ska sluta ta hand om våra närmaste. Att vi inte ska älska våra föräldrar och våra barn och våra vänner. Nej. Vi kan också läsa som det står i Matteus 10 och 37. Jag misstänker att Jesus hade förklarat lite grann för dem vad han menar. Det står så här: den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig. Och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. Jag tror det behöver bli lite klarare, ja, åtminstone, även om det här också är tufft. För att nu är det lite så där att när det händer något så börjar man undra: var är du nu, Gud? Liksom när våra närmaste har det svårt. Visst är det då som vi börjar undra. Hur, liksom, finns du där? Lönar det sig för mig att följa Jesus när det går så här dåligt för mina egna? Mina närmaste. Det kostar nog på det också, för att det är väldigt lätt hänt att vi liksom har den här bilden som de där som följde Jesus hade. Och vi följer med, för det händer hela tiden under. Efter det här kommer vi aldrig att sakna någonting i vår familj. Så fort det händer något så gör Gud ett under. Men när livet visar oss ganska ofta att det ändå inte funkar så alla gånger. Gud har sina planer som innebär ibland att de där undrarna kan utebli. Och naturligtvis så innebär så handlar det här också om att vi faktiskt kan möta motstånd från de som är väldigt nära oss om vi tror på Gud. Om vi vill gå in i förbundet så kan det bli väldigt kämpigt när man är inom familjen, inom släkten har människor som är hårt emot det här, som inte liksom ännu har fått tag i det här. Och det är de här situationerna när på något vis våra närmaste ställs mot vår tro på Gud och så där, det är då det blir verkligt tufft att leva. Men det finns en stor välsignelse i att älska Gud mer än våra närmaste. På det sättet att vi ändå kan prioritera det som är viktigt. Därför att om man nu läser Bibeln i sin helhet så visar det sig att det är ändå det som är bäst för våra närmaste också. Att vi följer Gud även när det är tufft och de kanske inte förstår oss. Våra vänner förstår oss inte. Därför är det viktigt att hålla ut, och jag tyckte det var bra att Mimmi här talade om att inte ge upp. För att det är de här gångerna vi verkligen frestas att ge upp när våra närmaste ställs mot vår andel i Guds förbund. Om vi läser vidare där som Jesus talade i Lukas 14, 28 till och med 30. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget. Annars, om han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt, är det fara värt att alla som ser det kommer att håna honom och säga: den mannen började bygga men kunde inte slutföra bygget. Alltså om tron bara bygger på vi är med så länge det är under, tecken, och vi blir rikare och alla tycker om oss och allt går liksom så här. För att ibland så de som verkligen vill tala om hur härligt det är att vara frälst och så där, de ibland när man lyssnar bara på den ena sidan av det här, så då blir det lite så där att gå med i Guds förbund, det är att sen bara segla hela vägen fram. Och allt bara tjup tjup lägger sig till rätta och allting fungerar så bra. Men Jesus sa vid det här tillfället att ni måste nog tänka på liksom innan, kommer ni faktiskt kunna bygga färdigt det här tornet? Alltså rasar det kanske ihop alltihopa när du möter på motstånd, svårigheter och besvärligheter. Och det här förbundet är ju fantastiskt, att vi får vara i förbund med Gud. Men det har en liten hake på något vis. Det är att man måste gå med liksom med hull och hår. Det är jättesvårt att gå med till en del i Guds förbund. Okej, vi gör så här att du sköter om att jag får vad jag behöver för min kropp och jag hålls frisk och så där. Men sen sköter jag det andra själv liksom och gör på mitt sätt. Det går inte. Det är liksom allt, hela livet behöver läggas i Guds hand för att det ska fungera. För att vi ska kunna ha någon glädje av det i längden. Det var ju så där att om man tittar i historien och till och med i Bibeln att inte är det de här många undren och det här som liksom fick folk att hålla ut i längden. Tänk på Israels barn. De hade gått genom Röda havet och det hade hänt alla möjliga. De hade till och med molnstoden och eldstoden som följde dem genom öknen. Men det var inte länge så började de liksom vika av. De tänkte inte alls på att de hade varit med om så många under. Och jag tror att om vi ska växa i vår tro så kan vi inte bara liksom vänta på de här undren på det sättet. De kommer att hända. Alltså vi har jättemånga löften och jag ser alltid hela tiden, men att det på något vis ingen automatik i det hela tiden, utan det finns en del av oss, det finns en del liksom att hålla ut också när det inte är så jättehärligt. när det inte händer så hemskt mycket. Se till att du kan bygga färdigt tornet. Satsa på det sättet att okej, vad som än händer liksom, så vill jag hålla fast. Och sen började fungera. Alltså Jesus, han gav ju allt på korset. Och vi är kallade att låta förbundets principer beröra allt i våra liv. Också själva livet. Alltså de första kristna, de fick ju faktiskt ge livet för det de trodde på. Men de var beredda på det och de gjorde det med glädje. Och det står någonstans, se det som idel glädje när ni möter på alla möjliga svårigheter och förföljelser. Det var liksom, ja, nu är vi på rätt väg på något vis, tyckte de. Men vi kan ju säga det också, att även om vi ska ge allt, så hur vi än ger så får vi på något vis mera tillbaka. Vi tittar på Lukas 18 och 29. Där det står, Jesus sa till dem, amen säger jag er, var och en som har lämnat hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn för Guds rikes skull ska få mångdubbelt igen, redan i den här världen och sedan evigt liv i den kommande världen. Och det här sa Jesus när de hade träffat på en rik man som i och för sig hade följt lagen, men han var så fast i sina rikedomar så han kunde inte ge bort dem till de fattiga. Jesus sa att om du vill vara fullkomlig så ge bort det du har till de fattiga och följ mig. Men det kunde han inte, för han var så rik. Och då sa Jesus just det här till dem. Ursäkta. Alltså när vi är villiga att ge över någonting till Gud så får vi, enligt det här som Jesus sa, så får vi mera tillbaka. På sätt som vi säkert inte kan föreställa oss alla gånger. Att jag vet om, jag känner ju många missionärer, jag känner om till exempel många av de här kvinnliga missionärerna som fanns i Tanzania. De, det var flera av dem som berättade för mig att i sin ungdom så hade de förlovat sig. De hade en pojkvän och som de hade tänkt gifta sig med. Men så när kallelsen liksom kom från Gud att gå ut och bli missionär, så ville inte den här fästmannen följa med. Och det är flera av dem som jag känner som har sagt samma sak. Så att de bröt förlovningen. Nej, jag måste göra det som Gud har sagt. Det var ett stort offer. Men så har de också berättat om att de fick liksom så många vänner. Så mycket tillbaka av det där arbetet på missionsfältet. Att det inte hade så stor betydelse i det långa loppet. Och jag tror att det är bara ett exempel alltså. Hur det kan vara när vi ger upp någonting som är väldigt, väldigt viktigt för oss. Så får vi någonting igen av Gud. Och dessutom ett evigt liv i den kommande världen som Jesus säger. Nu har vi pratat om relationer, om våra närmaste. Jag vill också beröra det materiella i våra liv. Våra egendomar, det vi har, det vi kan förtjäna, våra pengar. Jesus, han talade faktiskt jättemycket om pengar och ägodelar. En del säger att liksom, nu för tiden så pratar kristna bara om pengar. Men att Jesus, han pratar jättemycket om pengar och ägodelar. Och det var inte det här tiondet han pratade om så ofta. Det gjorde han en gång i stort sett. Men han pratade väldigt mycket om den där 90% som folket skulle ha i sin egen hand och bestämma om. Så det var ett väldigt intressant ämne för Jesus. Nu ser vi, om vi då tittar vidare i precis samma ställe där vi har läst lite grann, Lukas 14 och 33-35, så står det: På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Salt är bra, men om saltet mister sin sälta, hur ska man då kunna göra det salt igen? Varken för jorden eller gödselhögen duger det. Man kastar bort det. Hör du som har öron att höra med. Ingen kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Och det här med salt, det talar om äktheten. Alltså det typiska för en som är en äkta Jesu efterföljare är att han har gett allt till honom. Alltså salt är salt rätt igenom du. Det är, antingen är det salt eller så är det inte salt. Det är därför han tar upp den här bilden om saltet. Det är så typiskt för den som följer Jesus att man har liksom inte håller fast vid de här jordiska ägodelarna på ett sånt sätt att inte Gud faktiskt har tillgång till dem när det behövs. Om ni har läst någon gång i Apostlagärningarna och vidare så står det om den där första församlingen. Det står inte någonstans att de gav tionde faktiskt. Däremot så i Jerusalem så sålde de allt vad de hade och la ner framför apostlarnas fötter. Och så fick alla det de behövde. Och så levde de på det sättet. Och jag tror ju inte att det är ett sånt här exempel som man måste liksom gäller överallt, för att vi ser också på andra ställen i Nya Testamentet att man gjorde på andra sätt. Men att det här är ett exempel på att de här människorna, de var faktiskt beredda att avstå från det de hade. Det var inte det de levde för, utan de gav det för att de hade fått någonting som var mycket större, nämligen tron på Jesus. Så i Nya Testamentet läser vi då på att kristna, de gav till församlingen, till varandra. Det var de man hade egendomsgemenskap. Men det hände också att en församling på en plats kunde hjälpa en församling på en annan plats där de var fattiga och hade det svårt. Till exempel så sände församlingen i Korint en gåva till församlingen i Jerusalem. Det står om det i andra Korintherbrevet 8 och 9, de två kapitlerna. Vi ska inte läsa det. Och där verkar det som man inte hade gjort så att man gav allt till apostlarna eller allt till församlingen och delade på allting. Utan folk hade sina egna ägodelar, men man gav ifrån det. Och principen där var frivillighet. Alltså man hade inte sagt du ska ge så och så mycket. Utan till den här gåvan till Jerusalem så sa de att ge det du vill ge. Men Paulus han skriver till dem och han trodde på välsignelsen av att ge mycket. Om vi ser nästa bibelställe där, andra Korintherbrevet 9 och 6 till och med 7, så säger det. Det säger jag, den som sår sparsamt ska skörda sparsamt, och den som sår rikligt ska skörda rikligt. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, till Gud älskar en glad givare. Alltså, den som sår rikligt ska skörda rikligt. Och här finns en hemlighet också för vår dagliga liv, vår ekonomi. Jag tror att det här är ett område som vi faktiskt behöver upptäcka mer av och lära oss praktisera. Vi lever i ett land där vi inte har så många fattiga väldigt nära oss, därför att stat och kommun sköter om det som de behöver, åtminstone upp till en viss nivå. Vi har det inte så där att det sitter tiggare här utanför och och tigger. Även om vi nu mera har tiggare i Helsingfors som kommer från andra länder. Men på något vis så, då reagerar man ju lite lustigt också på de här tiggarna som kommer från andra länder. Att sånt ska vi ju inte ha i Finland liksom. Jag vet inte hur man hjälper dem bäst, men att på något vis så behöver vi tänka igenom att på vilket sätt kan vi hjälpa andra människor med det vi har. Och få igång den här välsignelsen som kommer från Gud. Vi sår och skördar. Det är någonting vi behöver praktisera. Det tar emot när man liksom ska ge av det som man tänker på allt man kunde köpa eller göra med det här som man nu ger bort. Men man får tillbaka. Men det är inte därför vi ska ge. Paulus säger att man ska inte se det som en god affär att höra till förbundet. Första Timoteusbrevet. Men vi kan räkna med Guds hjälp att få det vi verkligen behöver. Första Timoteus 6 och 6 till och med 8 så står det: ja, Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Alltså, vi kan ju inte liksom hålla på och leva för de här pengarna. Vi ger mycket så att Gud ska ge oss ännu mer och så ska vi bli bara rikare och rikare. Det är inte det han hade tänkt. Det är inte det handlar om. Utan det handlar om att om vi ger av det som vi verkligen behöver faktiskt, men vi ger det till dem som behöver det ännu mera, så då kommer Gud se till att vi får det som vi behöver. Här står mat och kläder. Jag tror att i Finland så behöver man också ett hus med ett ordentligt tak och gärna med uppvärmning. Alltså de här viktiga sakerna som vi behöver för att överleva. Men sen behöver man ju, liksom det finns ju skillnad på mat och kläder och mat och kläder. Det finns lyxmat och det finns märkeskläder och det finns rågbröd och vitaminrika grönsaker och det här som vi behöver som är nödvändigt. Och det finns bra kläder som inte kostar så mycket, om vi ska säga så. Samma är det med hus. Nu finns det ju hus och hus. Alltså. Det finns hus som är tillräckligt bra för att vi ska rymmas där och må bra under vintern. Och det finns hus som har allt. Liksom, vi kan lite fundera på det i alla fall. Är vi liksom förnöjsamma? Liksom, eller går jag och drömmer hela tiden om den nyaste mobiltelefonen? Eller ska jag vara tvungen att springa iväg och köpa en iPad nu när det har kommit sådana för ett par år sedan? Jag vet inte, det är väl nummer 3 eller 4, men jag har inte ännu skaffat någon faktiskt. Om vi behöver det för det vi gör, för vårt arbete eller på något annat sätt, det är klart vi ska köpa det, men just det där att springa efter det senaste, satsa på allt möjligt när det finns människor i vår värld, en del mycket nära oss, som behöver vår hjälp. Det är bara sådana här tankar som kommer till mig när jag läser det här. Jesus säger: samla er inte skatter på jorden, utan samla er skatter i himlen. För där din skatt är, där kommer ditt hjärta vara. Alltså det är det handlar om. Det är så farligt det här med att tappa blicken på vad vi lever för. Lever vi för pengar, för grejer, för allt möjligt? Eller lever vi för att förverkliga det som Gud har tänkt med våra liv? Lever vi för hans förbund? Men när vi ger på det rätta sättet så sätter vi igång en väldigt positiv spiral av goda händelser. Om vi tittar i andra Korinterbrevet 9, vers 8 till och med 9. Det är också från det där stället när Paulus skriver till församlingen i Korint om den där gåvan till Jerusalem. så står det att Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Skriften säger: han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Här står det ju faktiskt om överflöd. Men det verkar som om det där överflödet går till allt gott verk. Vi får vad vi behöver och så blir det överflöd till allt gott verk. Alltså det sätter igång någonting välsignat. Vi kan läsa vidare i andra Korinterbrevet 9, vers 10 till och med 11. Nu har den slocknat. Okej, men jag läser i alla fall. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta skall ge er säd och mångdubbla den och låta er rättfärdighet bära god skörd. Då blir ni rika på allt och kan vara frikostiga i allt, och det kommer att föra med sig att man tackar Gud när vi överlämnar gåvan. Så det är det här gåvan till Jerusalem som Paulus talar om. Men att han ger oss säd till att så, alltså vi har mera att investera, och bröd till att äta själva, och så mångdubblar han det vi gör. Så är det väldigt många fler som får glädje av det vi har tjänat ihop, vår egendom och våra tillgångar. Skörda mycket, så mycket och skörda mycket. Men inte bara det, utan det är ju jättemånga fler som får skörda på det viset. Och det är så Gud vill ha det. Vi ska vara en välsignelse för vår omgivning. Vi ska vara en välsignelse där vi på olika sätt rör oss. Genom missionen eller här hemma i Finland eller var vi nu finns. Jag vill också till sist prata lite om att ge tionde, för att det kommer alltid upp i de här sammanhangen. 10% av inkomsten skulle man i Gamla testamentet ge till templet, eller var skörden egentligen, 10% av skörden av både djur och växter skulle man ge till templet. Och vi har många gånger använt det här också i den kristna kyrkan, väldigt många församlingar, och vi har sett att det är välsignat att göra på det sättet. Fast vi sa ju att den där gamla lagen, den är liksom, den tid är förbi, den lagen som Israel fick. Men vi är i ett nytt förbund där det ändå är ett väldigt välsignat att ge av sin inkomst på det här sättet. Och varför ska vi då göra det om det inte är någon lag? Ja, inte är det någon lag, och inte kan vi liksom på det sättet sätta summor. Men jag tror att det är bra, därför dels så behövs ju de här pengarna i Guds församling. Man behöver anställa folk för att utföra saker i församlingen och nå flera människor. Och när vi ger tionde så visar vi att Gud har rätt till våra tillgångar. Alltså det är bara ett av flera sätt att visa att det jag äger tillhör Gud. Det tillhör honom. Det förbundet, det rör också min ekonomi. Och så visar det vår tacksamhet. Abraham, han gav en tiondel av sitt krigsbyte i ett tillfälle till Melkisedek, som var präst åt Gud den högste. Det står det om i första Moseboken. Alltså han hade vunnit ett krig, kan man säga. Och så hade han fått krigsbyte, och så gav han det. Därför att Melkisedek var präst åt Gud den högste. Han tackade Gud på det sättet. Och så är ju faktiskt Melkisedek, enligt Nya testamentet så är han en förebild för Kristus. Melkisedek, vår präst. Så att Abraham gav det här frivilligt. Det var nämligen innan det fanns någon sån här lag om det. Men det var något han gjorde för han ville visa att han är tacksam till Gud. Så att ge tionde, det är ett av flera sätt att visa att allt jag är, allt jag har tillhör Gud. Att låta vår tid, våra relationer och våra pengar användas av Gud som vi står i förbund med. Det är en nyckel till ett väldigt rikt liv på många områden. Både här på jorden men också i evigheten. Jag tror att vi behöver fundera ibland på det här. Vad har jag gett? Är det någonting som jag på något vis vill hålla lite utanför förbundet för att det är så roligt att sköta själv, eller jag är så duktig på det kanske? Eller har vi gett allt åt honom? Är det så att när jag studerar, när jag får en utbildning, när jag får ett bra jobb, är det för att förhärliga Gud som jag gör allt det här, eller är det för att bli berömd och rik och sådär? När vi jobbar i våra arbeten, vi kanske gör mycket övertid för man får mycket pengar, men är det för att jag ska liksom ha det mycket bättre än jag behöver, eller är det för att ser jag det som en tjänst för Gud? Är det någonting som jag gör av hjärtat? Gör jag det för Kristus? Det är liksom budskapet här idag. Också våra relationer. Alltså räknar vi med att jag är satt i den här familjen där jag kan göra så och så mycket för Jesus. Alltså, det finns ingenting som har hänt dig i livet som inte kan bli till nytta i förbundet med Gud. Du har kanske varit med om väldigt svåra saker. Du har blivit nedtryckt. Till och med det går att använda. Därför att när du träffar på din medmänniska så talar ni samma språk. En annan som har varit med om liknande saker. Du kanske har blivit slagen till marken av stor sorg. Vi kanske inte är vana att se det som en tillgång, men i Guds rike så är det ändå en tillgång. Så småningom åtminstone, när du kan hjälpa någon annan som kämpar på samma sätt. Det kvittar nästan vilket område av livet du tar. Är du pensionär och har varit med om kanske det här med att trappa ner och plötsligt ringer inte telefonen och det är lite tomt. Kanske det är just en sån här sak som går att använda sig i Guds rike. Dels så kanske du får tid att ta kontakt med andra i samma situation och liksom leva för Jesus där i den situationen. Eller så har du ett bra företag som går jättebra, som du tjänar jättemycket pengar. Det är också en tillgång, för det kan hända att det finns människor som inte skulle lyssna på någon annan än på dig. För att de vill se att det händer någonting. Här är en människa som faktiskt kan, som är kompetent. Precis som de människorna är. Då har man någonting gemensamt. Och i den situationen behövs också någon som står för kristen tro, som lever sitt liv i förbund med Gud, någon som andra kan se på att han gör så där, han tänker så där i den situationen som liknar min, han tycks ha någonting som jag behöver. Alltså vad du än är, var du än är, hur svårt eller bra du har det, så finns det det är någonting som Gud kan använda. Lägg hela ditt liv i förbundet. Det är då det börjar fungera. Då kommer de här positiva cyklerna igång. Och många människor kommer att tacka Gud för dig en dag. Det är säkert. Nu ska vi sammanfatta dagens undervisning. Förbundet berör allt i livet. Vår tid, våra relationer och våra pengar. Den som finner sitt liv ska mista det, och den som mister sitt liv för Jesus skull ska finna det. Det nya förbundet innebär att Gud förfogar över vår tid och våra krafter. Allt vi gör vi för honom. Vi är ett heligt folk. Livet handlar inte om under och förmåner för mig och min familj i första hand, utan om att förbundet får prägla våra relationer med andra människor. Jesus, han gav allt på korset. Vi är kallade att låta förbundets principer omfatta allt i våra liv. Och ekonomisk förnöjsamhet är en viktig livsprincip i det nya förbundet. Allt tillhör Gud och vi får vad vi behöver. Och att ge rikligt till dem som behöver startar en sån här god spiral där Guds resurser i förbundet kommer i rörelse till glädje för både givare och mottagare. Och sen att ge tionde är ett konkret sätt att erkänna Guds anspråk på vår ekonomi. Det där sista var en liten parentes bara, som jag ville ha med. Så låt oss gå in för det. Att ge vår tid, våra relationer och allting, våra pengar, våra egendomar, våra förmågor till honom. Det är först då som livet blir egentligen värt att leva. Vi får ännu mer tillbaka än vad vi är. Gud välsigna dig som har lyssnat. Ska vi be lite? Tacka honom. Tack för allt som du har gett oss. Herre, tack för alla mina vänner som är här. Herre, jag vet inte riktigt vad du har velat säga till var och en. Men tack att du talar till oss genom ditt ord när vi läser det tillsammans. Herre, låt det få bära frukt i våra liv. Hjälp oss att överlåta det vi är och det vi har till dig. Överlåta alla våra drömmar och våra förhoppningar till dig. Att du får göra vad du vill med våra liv.